Men jag tar, men jag tar, men jag tar. Det säger att man ska försvara det. Det är små, men sannoliken. Det är båda. Det är två bara på plan. Det ska användas. En halv minut kvar. Där är det att vi måste upp i Jakob. Japan leder med 3-2. Alla spelarna, utom Bergqvist, är på japanska sidan av planen. Det är... Ja, man tog sina ögon. Det är... Obeskrivet. Det kan inte talas om en gång.
Obeskrivet var det väl inte, och inte chockerande heller igår egentligen, när Japan besegrade Sverige med 2-0 och slog ut blåget ur OS-turneringen på herrsidan.
Det där var alltså inte ett referat från den matchen, kanske vi ska säga till våra yngre lyssnare, utan det var Sven Järrings klassiska radioreferat från Berlin OS 1936, när Japan skickade ut Sverige redan i första omgången av OS. Där gjorde de på sätt och vis nu också. Sverige utslaget redan i gruppspelet, dock inte bara av Japan utan av Colombia och Nigeria också.
I och med att jag går under Junior Jönsson och du går under Robert Lau, så tänkte jag att du får berätta om Sverige, i och med att du är betydligt äldre än vad jag är då.
Nej, legendarisk svensk sportjournalist, radiokommentator, en nästor för många.
Ja, allsvenska podden med inslag från OS givetvis som vanligt. En hel del allsvenskan också, Isaksson bland annat. Men om vi börjar med OS-turneringen. Jag skrev ju någon text där upp som såg ner som en pannkaka efter de här två första matcherna. Och vi hade ju inte mycket att komma med mot Japan. Japan spelade ju riktigt bra fotboll, tycker jag.
Ja, den matchen enskild så hade Sverige inte mycket att sätta emot. Så att den blev väl liksom en vad ska man säga, en rättvisande avslutning på hela Sveriges OS-turnering egentligen. En lovande insats mot Colombia i extremt lågt tempo där Sverige klarade av det. När Nigeria satte lite press på det svenska laget så hängde de inte med, och när Japan drog upp tempot ännu mer så hängde det Sverige absolut inte med. Så att det är väl så här det ser ut liksom, när man plockar ett svenskt U23-lag och får 55 återbud och de äldre spelarna inte är på en sån, jag menar, Nigeria hade Mikael Jonobi som äldre spelare och fan en Premier League-stjärna mer eller mindre. Sverige hade Astrid Ajdarevic, Abbe Kalili och Alexander Milosevic. Visst, de är väl okej liksom, men det är ju inte, de ger ju inte den liksom dimensionen till, för inte den Nej. Dimensionen. Vad fan, Brasilien har Neymar med.
Ja.
Jag menar, bara en sak som Danmark och Lasse Vibe med liksom, vad fan. Nästan så att det känns hetare än Abbe Kalili liksom.
Ja, Abbe tyvärr kom inte riktigt upp i nivå heller. Han var väldigt blek de två sista matcherna.
I de här lagen måste ju de äldre tillföra.
Ja.
Och Astrid gjorde det temporärt, tycker jag. Tycker Milosevic spelade upp sig.
Riktigt bra igår, tycker jag.
Ja, han spelade upp sig efter svag inledning mot Colombia där. Så godkänt för Ajdarevic och Milosevic. Men Abbe Kalili får ju klart underkänt av de övriga spelarna. Och det är någonstans ändå någon som ska bära ett lag i det här läget. Och det gör de ju inte.
Nej, det såg man till exempel i Colombia när vi mötte dem. Det var deras två övriga, två av deras som nätade där. Och Neymar dominerade ju fullständigt igår. Brasilien dominerade fullständigt igår. Det var en helt makalös fotbollsmatch. Vi satt och twittrade, jag och Laul, att jag vet fan om jag någonsin har sett någon köra över ett lag som live så på den här nivån som Brasilien gjorde med Danmark. Och särskilt då på Brasiliens vänsterkant, Danmarks högerkant. Det var ju plågsamt nästan.
Ja, den danska högerkanten där, den är fullständigt söndertrasad. Jag minns att det var Nettens stackars högerbacken där. Men han ligger nog liksom i djungelfeber, plågor efter den åkturen han fick. Han har nog fan inte rest sig än på sitt hotell där. Man blev utbytt någon där, om det var i paus eller en bit in. Frågan är bara vad fan man ska dra för växlar av det. Alltså det jävla laget Brasilien har jämfört med vad Danmark har skrapat ihop och åkt hit. Men det blir inte riktigt.
Men Danmark är vidare
ändå. Ja, de lyckades gå vidare ändå, mirakulöst nog, trots detta. Så att, jag håller fast vid min bedömning här av att det är något av en Kalle Anka-turnering där.
Det går inte såga det svenska laget, och det går väl egentligen inte riktigt hylla dem heller, skulle inte vilja säga. Däremot så kan man väl alltså bör väl de som lägger upp den här fotbollsturneringen fundera lite på hur de vill ha det i framtiden. Det är väl mer där vi vill liksom komma till. Jag tycker ändå att Sverige gör det ändå bra med tanke på förutsättningar, förberedelser, så många nej och att de knappt kände, man hade knappt träffat varandra innan. Och jag håller med om att det är en märklig turnering. Och det är svårt för dem att prestera på den här nivån när man har de förberedelserna. Men Som sagt, det ska bli coolt att följa Brasilien och se om de kan ta det här OS-guldet. Jag pratade med brasilianska journalister efteråt och det var ju inget som kunde jämföras, men som var så viktigt att ta OS-guldet i fotboll efter i ett OS. Det är liksom, det går inte att prata gymnastik och judo och sånt, utan det är fotbollen som gäller. Och det har blivit ännu mer efter fjärdeplatsen, fiaskot, förlusterna mot Tyskland och Holland för 2 år sedan i VM. Och sen har man ju 3 silver och 2 brons på OS-sidan. Och vi håller väl fast med, precis som vi gör med Malmö FF i Allsvenskan, att de kommer vinna, att Brasilien vinner OS på herrsidan. Ja, och kanske alltså, till och med på damsidan.
Tittar man på laget, brasilaget på herrsidan där, så ska ju inte vara något som kan utmana dem. Nu har de ju kommit igång också, som sagt. Körde över Danmark totalt. Ja, vi får väl se, det kan bli en liten revansch för det här fiaskot VM 2014. Det pratar man överhuvudtaget inte om här i Brasilien. Lite intressant, alltså man låtsas lite. Man har liksom en inställning att den där Tysklandsmatchen, jag tror, alltså, den har inte riktigt hänt, alltså, det, direkt efter den var slut, jag var ju här då och följde Brasilien under det VM:et. Då var det som att man tog av sig de gula landslagströjorna och gick till jobbet som vanligt och deppade inte, utan man bara tog bort det. Det hade inte hänt, man låtsas inte om det. Det är liksom en historierevision, man förnekar det, det har inte hänt.
Nej. Cool arena där vi var på.
Ja, det blev ju ett jäkla tryck på det. Ja. Det är det alltid på, det är mycket folk liksom. Så jag minns ju från VM-matcherna också, det var en jäkla volym på matcherna. Men det är liksom inget organiserat läktartryck, utan det är ju liksom ett väsen, ett enormt, ett öronbedövande väsen liksom. Och när det blir mål liksom, så är det här klassiska liksom, det känns som att det skakar hela arenan, liksom, mullrar på något
sätt. Jag kände det med min hörsel, jag som har lite tinnitus, så att när det blev mål så var det nästan så att jag inte klarade av det för den liksom. Och under nationalsången så var det sånt jävla ös. Och just när Gabigol gör det här första och springer ut och firar med fansen, hela jävla arenan så här liksom bara mullila.
Och det, men det blir också lite konstigt att här har du liksom ett lag med ett enormt publikstöd, ett lag som har så mycket bättre lag än alla andra, som går in för det så in i helvete. Ja. Och sen är de andra liksom, det är någon liksom här snabbt ihoprafsade bonkgäng liksom, ja, som de ska möta här. Det blir också liksom lite konstigt i hela turneringen.
Och Argentina åkte ut dåligt. Ja. Mexiko som vann för 4 år sedan är inte samma lag, även om Peralta var med som avgjorde den finalen. De har också åkt ut. Mm. Och det laget som kanske har imponerat mest är väl det laget som jag såg mot Sverige på inför turneringen, det är väl Sydkorea. De var ju ett jävla driv och vinner matcher och vann ju den gruppen före Tyskland. Det var väl ingenting man trodde på egentligen innan. Man kanske trodde att de kunde hota Mexiko och lite sådär, men jag har gjort det riktigt, riktigt bra. Så det ska ändå bli kul. Och sen Nigeria givetvis med Mikael har ju varit fantastiskt.
Ja, Nigeria blir intressant att följa här och se hur de kan stå sig. Det är klart att deras försvar kommer förr eller senare sättas
vika ner
på ordentliga prövningar. Men de får väl Danmark nu då, va?
Ja, det är sant. Stämmer bra. Ja, det är Tyskland, Portugal. Eller vad? Jo, Tyskland, ja, Portugal.
Brasilien, Colombia. Ja. Brasilien kommer köra över Colombia totalt. Och så Nigeria, Danmark där. Det tror jag väl att Nigeria vinner. Ja. Och så det du sa där då.
Ja, exakt. Vi går vidare.
Men det var ett efterspel där till matchen också.
Ja, just det. Det var det jag skulle komma till. Det var ju det som egentligen, eller det var ju det som blev snackisen efter. Det var inte så mycket om hur Simon Tibbling kom ut och var riktigt, riktigt knäckt. Först han pratade om svart hål, det var hemskt. Han var helt, helt nere. Men sen så ändrade du fokus, för när jag stod där i den mixade zonen så höll du på en presskonferens, så jag såg ju inte detta. Men där var Robert Laul och han ställde en fråga. Sen ser jag Assita Idrevit komma gråtandes, tröstas av Håkan Eriksson och Staffan Stjärnholm. Och sen när han kom ut i den mixade zonen så är han ju också, man ser han är tårögd och han har gråtit så. Men du ställer frågan om, du kan ju ta frågan i...
Ja, alltså jag frågade ju i och med att Jan Andersson hade gjort sitt sommarprogram där och gjort ett utspel som ju gick att tolka som ett krav, uppmaning och önskan. Det var lite, hängde lite i luften där. Vad var det han menade egentligen? Janne, krävde han att spelarna skulle sjunga nationalsången? Det var egentligen det han sa. Mm. Sen kunde man liksom någonstans med sunt förnuft anse att okej, han kanske inte kommer sätta det här hårt mot hårt. Men det var ju hårt formulerat. Så var det de som stod där på gräset, de skulle kunna den här sången. För att här i det här, i mitt landslag, så sjunger vi med fansen. Och då var det ju den här raka frågan både till Håkan Eriksson och Astrid Ajdarevic som satt på presskonferensen. Nu ser de på det här utspelet, och framförallt till Astrid då, som ju är en av de spelare som väljer att inte sjunga nationalsången, vilket givetvis enligt min mening är helt okej. Vad tycker han om Jannes uppmaning?
Man ska väl poängtera här att när vi spelade in förra podden så satt vi båda två och pratade om att det ska inte vara ett krav, men att det kan vara häftigt tillsammans med fansen att sjunga. Och när du ställde frågan till Ajda Revic så var det väl mer för vad han tyckte, inte att du tyckte att han skulle sjunga. Utan det var, alltså, du menar ju mer så här liksom, att vad tycker du om att man ska sjunga nationalsången?
Ja, jag är ju där, alltså, när man är på en presskonferens är man ju inte där i egenskap av någon krönikör som har massa åsikter om saker och ting, utan då ställer man ju frågor till vad tycker ni om det här, och jag vet inte, antingen så missförstod jag där visst lite och tog det som liksom att jag, vad fan ställer du ut, eller vad fan sjunger du ut en nationalsång för, att han tog det så, eller också så blev det liksom hans utväg ur det för att slippa liksom gå helt emot Jan Andersson. Då blir det enklare att gå emot journalisten som ställer frågan, jag vet inte, han blev i alla fall klart påverkad av det. Men frågeställningen var ju helt enkelt, hur ser du på att Janne har gjort den här uppmaningen nu som väljer att inte sjunga? Det var liksom inte mer så. Men det blev ju en jag menar, saken ställdes ju verkligen på sin spets genom det. Det blev ju känslosamt. Jag menar, sen kom han ut och förklarade varför han inte, eller väljer att inte sjunga, vilket jag tycker är helt okej. Han förklarade även varför han tror att många lagkamrater väljer att inte sjunga. Jag menar, och jag menar, man kan göra det till en fråga om lite allt möjligt. Men jag menar, jag minns ju Tobias Linderoth, han sjöng aldrig nationalsång. Han stod och laddade på sitt, Stefan Schwarz sjöng ingen nationalsång. Nej. Alltså jag tycker, vad fan, spelar du inte sjunga någon jäkla nationalsång? Och nu har ju Jan Andersson gått ut och sagt att, ja men vad fan, jag var otydlig. Ja. Jag vill förtydliga mig. Det är absolut inget tvång. Vill man inte sjunga så behöver man inte det. Och fan, det kunde väl sagt från början då.
Ja, det handlar ju om... din fråga var vad han tyckte, inte att du tyckte att han skulle sjunga. Ajda Revic svar som han ger är absolut inte fel. Jag tycker att det är helt rätt för honom att han berättar vad han känner. Det är inga konstigt. Det enda som är lite konstigt här, det är ju Jan Anderssons otydlighet från första början. Han kunde ju vara tydlig och bara sagt att jag ser gärna att man sjunger nationalsången, men det är inget tvång. Då hade vi inte haft den här grejen.
Nej, då hade du aldrig blivit en sån här stor grej.
Nej. Men det blev i alla fall det som
vi sen tycker jag lite, det kan man lägga till Jannes försvar då. Alltså jag menar, ett ledarskap, ett bra ledarskap handlar ju inte alltid bara liksom om att peka med hela handen, utan det handlar ju faktiskt också om okej, fan, där blev det fel, nu gör vi så här. Jag menar, för att fel kommer det ju alltid bli. Fel gör vi, fel gör spelare, fel gör förbundskapten, fel gör fans, fel gör alla liksom. Och det är snabbt, okej, nu går man ut och rättar till det. Fine, lägger åt sidan och sen är det bra med det. Jag tycker inte alls att jag har sett några så här reaktioner från Facebook och från vissa som har kommenterat och tyckt och tänkt att ja, men nu har vi fått en hamren igen som velar hit.
Nej.
Jag tycker absolut inte. Jag tror liksom inte det. Utan att Janne underskattar någon sprängkraft i den här frågan. Han trodde som, det här ska vi göra tillsammans med våra fans. Han vill koppla laget närmare fansen. Men det är ju en fråga med en, som sagt, med en oerhört sprängkraft i som blir jävligt omdiskuterad. Och då måste du vara extremt tydlig när du tar upp den.
Ja, exakt.
När du har en roll som förbundskapten.
Det är alltid stort att kunna erkänna att man... nu erkänner han väl kanske inte att han gjorde fel, men han förtydligade
sig. Ja, han sa att han var otydlig. Liksom.
Ja, otydlig. Så att, det är ju bra att man kan göra det. Så att, inga konstigheter där. Hur som helst, OS-fotbollen är slut för oss nu i alla fall. Nu kan det mycket möjligt bli så att vi ser Brasilien skjuta hem det där gullet i Rio de Janeiro. Eller är det Belo Horizonte? Nej, det är ju de Janeiro.
Ja, finalen är Rio på Maracanã-stadion. Ja. Brasilien spelar ju egentligen aldrig på Maracanã-stadion. För att de har liksom inte det stöd. De har mycket större stöd ute i de andra brasilianska städerna. Så att de lirar väldigt få landskamper på Maracanã-stadion. För där är det liksom, det är som i Stockholm med klubbfotbollen. Mm. Alltså det finns ett antal klubblag som är oerhört stora bland supportrarna där. Landslaget är inte lika populärt och stort där. Så de spelar egentligen inte sina matcher där. Sen har man ju den gamla 1950-matchen också. De förlorar mot Uruguay där och förlorar VM-guldet. Så att de är skrockfulla i det här landet. Så att de spelar på andra orter fram till finalen. Och upplägget var för övrigt samma under VM 2014. Brasilien, första gången Brasilien kunde komma till Maracanã-stadion, det var i finalen. Och dit kom de aldrig, som spelade aldrig under VM 2014 på Maracanã-stadion. Får se om de kommer dit den här gången.
Ja, då är i alla fall jag och Laura som det ser ut just nu. Hur som helst, vi drar ju och bevakar damerna. Det ska bli PS-undagen mot sitt gamla gäng i USA som man vann OS-guld med. Där Sverige kommer få det svårt.
Ja, det vi väl tror då blir, om vi är rätt inlästa på det här, Pia Sundhages sista strid. Om Sverige nu åker ut mot USA då. Jag har svårt att se det jag har sett. Jag har bara sett matcherna på TV, dammatcherna, och såg faktiskt inte Kina-matchen. Ja, du såg den på stream där. Jag fick fan inte in den på någon kanal. Så att, men de andra har sett en del av. Jag såg dem mot brassarna och jag såg dem mot...
mot Brasilien var det plågsamt att kolla på Sverige.
Ja, och så var det Sydafrika
första. Ja, första.
Ja, såg jag också. Så att allt talar ju för att USA vinner matchen. Det här blir Pias sista landskamp.
Mm. Ja, så vi lämnar ju Salvador för Brasilien och sen åker vi vidare till Rio. Mm. Jag ska ju fan göra handboll.
Ja, det ska jag med. Jag ska damerna handboll. Min gamla barndomsskola, mina bästa vänner, är ju för fan blivit förbundskapten för det här damlandslaget i handboll.
Det är ju hur stort som helst.
Henrik Signell, så att han ska bli punktmarkerad sen när vi kommer till Rio.
Ja, fantastiskt.
Kommer jag att jaga dig. Med allt jag har. Håll i hatten.
Men vi lämnar OS-fotbollen och så går vi till Allsvenskan. Vi har ju en transfer som får oss att bli glada. Och vi måste hylla Andreas Isaksson.
Ja,
till Djurgården.
Eller hylla Bosse Andersson. Som ja. Vi var på, jag var ju starkt kritisk mot klubbledningen och sparka tränare liksom för att rädda sig själva. Rädda sig i skinkan.
Kom snyggt inget tillbaka. Värvat
för dåligt liksom. Bosse han liksom väntade ett dygn. Sen kom örfilen tillbaka. Då kom Andreas Isaksson. Nej, men det är ju en extremt tung värvning. Den är så tung när värvningen Andreas Isaksson. Vad fan har han gjort? 120 landskamper liksom.
Ja, något sånt.
Han kliver in, han var en av Sveriges bästa spelare bara under fotbolls-EM. Det är en månad bort liksom. Så att han håller ju en jättehög internationell nivå. Och alltså den är så tung den värvningen skulle jag säga. Så att den fick mig att vilja spontant sätta ihop listan över de fem bästa värvningarna i Allsvenskans moderna historia. Vi går inte ända tillbaka
2000.
Ja, vi går inte tillbaka till IFK Göteborg och Malmö och bara hämta hem där på 80-90-talet.
Men innan vi gör det här så vill jag ändå ta två grejer. Ja. Kan han bli en ny Rami Chaba?
Alltså det är ju inget positivt.
Nej,
kan man inte säga.
Nej, Rami flyttar hem.
Han hade inget bra. Jag menar det var som jag sa, vad fan, han var Sveriges kanske bästa spelare i fotbolls-EM för en månad sedan. Han är inte skadebenägen så vad jag vet liksom. Han har många år kvar. Nej för fan, tvärtom alltså. Han kan bli en riktigt bra värvning i Allsvenskans moderna historia.
Ja, det har varit mycket gnäll på Andreas Isaksson. Det har varit mycket snack om fötter och tavlor och allt möjligt. Och bara för att liksom få en bild av den riktiga bilden av någon som har följt landslaget under lång tid som Robert Laul har gjort tidigare, så ska du få lyfta fram de tavlor som Isaksson har gjort under sin landslagskarriär som han nu
men då börjar vi med 2009 då, parken i Köpenhamn. Minns jag fan inte vem fan det var som sköt den, men var ett taffligt långskott i alla fall.
Mittfält han va?
Ja.
Leon Christ, vad heter
han? Ja, kan ha varit ett taffligt långskott från en 25-30 meter liksom, som Isaksson tappar in. Sverige förlorar 1-0 och där dör ju VM.
Jag var där.
Ja, du var där. Ja. Jag var där och jobbade också. Det är klart att det är ju en jättetavla av Andreas Isaksson, 2009 där. Sen är det inga mer.
Nej, vi var klara.
Ja, det är den listan. Det är världens kortaste lista. Det är listan över Andreas Isakssons tavlor i landslaget. Sen är det klart att han har gjort en och annan i klubblag och så här, men det är klart att det har spelat tusentals matcher och så här. Det har alla spelare målvakt gjort. Men alltså, under alla dessa år, under alla dessa 120 landskamper eller fan, så har han alltså gjort en riktig tavla i landslaget. Det är fantastiskt.
Ja, och vi får ju komma ihåg att okej, de som har sågat honom har ju inte sett alla hans matcher i Turkiet, utan de har ju sett han i landslaget. Och det är det de baserar sågningen på. Och där har de ju fel.
Ja, men det är ju obegripligt. Och så har folk på och tjafsar att han är dålig på fötterna. Ja, men vad fan är väl i målvaktskarna? För fan inte spela med fötterna. Alltså, målvakt ska vara bra på att rädda bollar med händer. Visst, det är en jättebonus om du kan lira som Neuer och det där. Men jag menar, vad fan, det måste du inte göra. Det är klart att det är bra i någon promilles del av matcher att du kan rulla tillbaka där, eller du kanske kan få ett bättre uppspel eller så här. Men jag menar, så länge du kan skjuta hyggliga utsparkar och kasta ut bollen, alltså du målvakt handlar till 99,9% om vad de gör när de agerar liksom, styr försvarsspelet, deras luftspel, rädda skott, rädda frilägen, bla bla. Det är ju det som är relevant, inte vad fan de gör med fötterna. Det är ju någon liten jävla jättedetalj som folk så här hänger upp sig på.
Skitsnack. Jakob Paulsson var det, 79:e minuten.
Ja. Det är Isakssons enda tavla. Världens kortaste lista, Andreas Isakssons tavlor i landslaget.
Vi tar en lite längre lista då istället. Ja. Det ska ju vara de fem bästa värvningarna.
Ja, på 2000-talet säger vi då.
Ja, exakt.
Åtminstone som vi kommer ihåg här snabbt.
Och men vi börjar med Borås. Vi måste ranka dem, och då är Borås.
Ja, vi börjar på första.
Han är göteborgare nu. Eller ska vi börja på hans? Nu har jag avslöjat detta.
Ja, vi kör från första
etta. Ja, ettan.
Ja, men Anders Svensson, han kommer hem till svensk fotboll och till Elfsborg 2006 är det väl.
Det blir det väl.
Ja, inför den säsongen där Elfsborg vinner guld sen. Alltså vad han har betytt för sin klubb. Att plocka hem en spelare kostade 10 miljoner att ta hem där. Tror jag Elfsborg totalt betalat 12 miljoner för de tog på någon sån här liksom skattemässiga fördelaktiga skatteregler mellan Sverige och England. Så han pröjsar honom 10 miljoner.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
10 miljoner i fickan och totala kostnaden för Elfsborg 12 miljoner. Vad de fick för det under dessa liksom 9 år som Anders Svensson spelade. Han gjorde liksom Elfsborg till en storklubb i kombination med den nya arenan. Och så jag kan inte se någon värvning som har bidragit med så väldigt mycket positivt till en enskild klubb som Anders Svensson gjorde, värvningen av Anders Svensson gjorde under lång tid, om vi då tittar på 2000-talet. Så han är ohotad etta på min lista där man tittar på vad liksom här spelare har bidragit med.
Nummer 2 hittar vi i Skåne.
Ja, nummer 2, det är Marcus Rosenberg. Det är också en hemvändare då. Kommer hem till Malmö FF och det ligger ju så nära i tid så det minns ju alla. Men jag menar, Rosenberg var ju central för att Malmö FF 2 år har tagit sitt Champions League. Central för att Malmö FF idag har 500 miljoner på banken. Central för att Malmö FF antagligen kommer dominera svensk fotboll under lång tid. Det är klart att det var inte bara var Marcus Rosenbergs förtjänst, men en stor del var ju det. Han gör de avgörande målen. Han är referenspunkten i anfallsspelet. Han är liksom ledaren, kaptenen som tar det här laget på sina axlar, som visar med allt han kan att han har varit med där tidigare. Så att på liksom vad han har bytt ut ekonomiskt och så är det ju mycket mer än vad Anders Svensson egentligen. Så där kan man väl säga att Rosenberg var ännu viktigare. Men Malmö var redan en sån stor och etablerad toppklubb på något vis. Elfsborg, jag menar backa till 2006, så var Elfsborg, visst de som var med på 60-talet minns att Elfsborg var ett bra lag, men alltså alla vi som följt allsvenskan på 80-90-talet, vi hade liksom ingen relation till Elfsborg på det sättet.
Nej.
De blev en klubb att räkna, men Anders kom dit. Och så har Rosenberg då, som sagt, jag sätter ändå honom tvåa på listan där, för Anders har gjort bättre under lång tid. Så de två är ohotade där.
Nummer 3 är ju en av landslagets bästa fotbollsspelare genom tiderna.
Där får man väga in lite Henke Larsson. Där får man väga in lite andra parametrar i det hela. Där var det så jävla stort att Henke valde att komma hem till allsvenskan. Det är ju fan nästan som att Zlatan skulle komma hem till Malmö liksom. Det lär inte hända. Men Henke gjorde i alla fall det. Jag menar, vad fan, han hade ju avgjort Champions League för Barcelona och kom hem till HF. Han tar inget guld med Helsingborg, så att de får inte den effekten. Men de går ju faktiskt till, vad fan, åttondelsfinal i det som sen blev Europa League-gruppspelet då. Det var ju heter UEFA-kuppen då fortfarande. Och där är ju Henke central som tar mycket dit då. Så det är klart att de får den effekten. Men där lägger jag in lite andra parametrar än just vad det har betytt för klubben. Där tar jag med hur jävla stort det är att en spelare på Henke, som Henke Larsson liksom, kommer hem och lirar i sin moderklubb allsvenskan. Nu han tränar där också, så vi ska inte glömma hur häftigt det egentligen var.
Ja, det där var 3 hemvändare.
Ja. Sen har vi väl i och för sig en, om vi nu ska ha en fjärde plats eller bubblar eller vad fan vi ska kalla det. Så alltså, Mohamed Bangoura är ju intressant på den här listan liksom. Han är ju en värvning och han är en hemvändare också på sätt och vis, om man tittar på allt han har gjort i AIK. Alltså, jag menar, de tar han från Värnamo för 1,5 miljon där 2010 liksom. Alex Miller och eller vad fan var som plockade dit honom 2010, Västerland var det kanske. Är med och räddar AIK kvar när de har ett prekärt läge 2010. Är med och tar dem till Europa League-gruppspelet med Andreas Almer. Blir såld för en 20 miljoner liksom.
Ja.
Kommer tillbaka visserligen efter en session i Elfsborg då. Ja, det var osmakligt liksom, hat mot honom från AIK-supporterna. Men det har inte med Bangoras värvning en storlek att göra. Man kommer tillbaka till AIK och gör insatser för klubben för inga pengar alls i princip. Och så kan de sälja honom ytterligare en gång för en 15 miljoner eller 15-20 eller fan de fick för honom liksom. Så att det är en otrolig grej hur mycket pengar han drar in på en spelare som är två försäljningar, plus att han faktiskt sportsligt också glömmer man lite, har varit med om två rätt stora händelser. Dels hjälper han kvar 2010 när han var utsatt läge och sen faktiskt också går till Europa League-gruppspelet.
Ja. Och nummer 5 nu, om vi ska ha
han vill du sticka in
det. Bubbla. Ja, det var Niklas Alexandersson. IFK Göteborg vann ju ett guld under hans tid, och jag minns ju när han kom hem, han hade väl sagt nej, han hade väl en skitperiod i Everton va, sa nej till massa miljoner och flyttade hem för att han mådde liksom, hans karriär var ju skit liksom. Och jag vet att de varvade väl George Morad vid tillfället samtidigt av han och de kom igång samtidigt. Jag tyckte att han betydde jävligt mycket för IFK Göteborg. Han var med och vann guldet och han liksom blev en ledare i laget och på plan och hela den biten. Så jag tyckte ändå att han har spelat en stor roll för de åren där. Sen kan man ju inte jämföra med Anders Svensson, det är därför Anders ligger högre och så vidare. Men jag tycker ändå att han hade en liksom stor bild i de åren som såg bra ut för Göteborg.
Ja, alltså han var otroligt bra. Jag minns att han var så bespottad ändå. Han hade ju
liksom, ja, han var ju det
han var given i landslaget där 2002. Sen kom han in i en svacka, sen var petad ur EM-truppen där 2004. Och så kommer han hem till IFK Göteborg och tar sig tillbaka till landslaget,
ja,
och spelar ju både VM 2006, EM 2008 som liksom en ordinarie svensk landslagsspelare. Det gör han i Allsvenskan. Så att han är ju central för IFK Göteborg de här åren och är svinbra där. Men det ger ju till slut inte mer än ett allsvenskt guld liksom.
Ett allsvenskt guld är inte så dåligt, är det så?
Nej, men om man jämför med alla, med liksom alla de andra, ja, liksom. Jag menar IFK Göteborg ändå också, som har vinner på Malmö där tidigare. Det är inte så att han tar någon liten gärdsgårdsklubb liksom, och gör något i mästare, utan en blåvitt vi pratar. Så att, ja, men vad fan, vi kan väl nå han på en femteplats. Sen det finns ju massor, jag menar, ja. Kim Källström till Djurgården där.
Inom allsvenskan häckarna.
Ja, alltså det är också en jävla bra värme. Ja, men då hade Djurgården också, hade de ju liksom redan börjat den här framgångsresan. Så det var ju inte bara Kim liksom. Och samtidigt kommer Kim till ett jävla dream team där med Stefan Rehm. Han var kvar i början, Isak som var där på den tiden, eller Mann, det var med en svängd. Alltså, så att nej, men det finns väl hur många som helst. Men nu här på liksom ett stenkast från
Salvador's Beach, ja, Porto de Baja
stranden här, så var det de fem. Ni får väl komma med förslag på alla vi har missat.
Ja, det är bara att lyfta upp. Nu då, vi är ju ändå inne på den här sista dagen av CDC, så vi kommer inte vara med hela vägen fram till fönstret. Vi spelar in innan det är dags att smälla igen det där svenska silly-fönstret. Men Blåvitt sålde Alessandro, köpte en whisky från Australien i Jameson. Vänsterback där, Scott Jameson. Ja. Som, jag läste någon tweet från någon, det var jävligt roligt, om att Mats Gren hade hyllat honom otroligt på hemsidan, så det lät som en världsback. Ja. Nästan. Men har du någon koll på han?
Nej, men när sportchefen hyllar, jag menar när Bosse Andersson var och Isak, så behöver inte säga så mycket om det, för det är så självt liksom. När sportchefen så här plockar han en halvt okänd lirare från Australien liksom, och skriver upp honom som den bästa som har hänt liksom i Göteborg. Sen Håkan Hellström, jag menar, då börjar man undra vad fan är det här nu då. Så att nej, lite skeptisk där. Han ska tydligen vara jävligt spelskicklig då, men
fin vänsterfot, snabb, duktig offensiv defensiv.
Ja, mycket klyschig där. Men är han hälften så bra som Alessandro, så är det ju ett fynd ju.
Ja, verkligen.
IFK Göteborg har faktiskt varit jävligt bortskämda med bra vänsterbackar. Ludde Augustinsson och sen Alessandro. Alessandro är en fantastiskt bra värvning.
Ja, verkligen.
IFK tar honom liksom gren från jävla bankgäng i Norge. Och han växer ut en av de bästa spelarna i hela allsvenskan.
Fredrikstad var det?
Ja, det är möjligt. Ja. Och nu säljs med en bra vinst då, så hittar de ersättaren 5 miljoner eller fan det var. Så att, det är väl jättebra. Men som sagt, jag behöver se mer av australiensan där innan vi säger att han ens är hälften så bra som det de har haft tidigare på vänsterbacksidan.
Men det är bra affär då?
Ja, det är hittills verkar det.
Pengamässigt, de behöver ju pengar. Ja. Jag läste någonstans att man var ute och snackade också om att de hade fått bud på Gustav Engelmall, det var agenten Per Jonsson som hade pratat om det på 5 miljoner, men de hade sagt nej från Konyaspor 3 i turkiska ligan. Kom före Galatasaray med 5 miljoner. Känns ju inte så smart. Det är väl bättre att behålla honom och hoppas att potentialen blommar ut till någonting.
Ja, alltså han behöver ju explodera, Engvall. Ja. För att det har ju stått där. Alltså man har väntat på att han ska hitta en jämn god form liksom, och dominera allsvenskan som han hade, eller som han var ju en stor talang. Men den, jag vet inte fan. Alltså, vi får se om det kommer.
Sen har Blåvitt varvat Elias Omarsson istället för Viktor Sköld. Och där säger Mats Gren på tal om citat: en snabb och kreativ offensiv spelare. Så då räknar vi med att islänning Elias Omarsson för Vålängen är fantastiskt.
Ja, men det lökla som han var ett annat Rico Riski som han varvat. Jag tror Gren sa exakt samma sak om honom, va? Och den chocken alla Blåvitt-supportrarna fortfarande hämtat när han såg han spela först. Ja. Allsvenska mittbackarna flytta undan honom som om han var lite en pygg med från Manaus.
Ja, var ingen bra. Vi skiter i Göteborg. Eller så stannar vi i Göteborg, men vi flyttar oss från Kamratgården till Hisingen istället. Och Alexander Farnhus, Samuel Gustafsson till Torino och Alexander Farnerud i Häcken. Det är väl en kanongod värvning,
eller? Ja, det är ju bomben efter Isaksson, ja. I magnitud får man ju säga, ja. Men så, som alltid med Häcken, så ja, blir det ju aldrig något. Det blir inget liv om vad de gör. De kan ju vad fan som helst. Jag menar, jag skulle ju kunna sno United på Pogba. För fan, det är ju som att lyft på ögonbrynen när man har gått i Hisingen. Det hade varit business as usual. Ja, ja, men vad fan, Pogba hamnar i Häcken. Okej, ja, nästa
värvning.
Så att det går ju alltid lite under radarn det som händer där. Men det är ju kanonvärmning också givetvis, ja. Där får de ju en jätteerfarenhet och nu har ju han, vad fan är, vad kan han vara? Var han 30?
31 va?
Ja, eller? Ja, vad fan, det finns ett par år kvar där också va. Så att, nej, fin värmning. Högt, ja. Betyg, ja, Sonny Karlsson, sportchefen.
Sonny är fin, han är härlig tycker jag.
Ja, han snackar ner den bäst.
Ja. Nu har han sa till mig när vi pratade i sociala medier att han inte åker med det där längre, så att han
Lassa, ja. Var kan jag inte med?
Han tycker det var för mycket.
Vadå?
Ja, vi tar den. Vi får utveckla den en annan gång. Okay. Nu kollar jag samtidigt. Det var därför jag bara blarrar skit. Han är 32 år gammal, född 84. Landskrona givetvis. Finns karriär med Torino, Young Boys, Brøndby, Stuttgart och så. Finns
ju kvalitet. Ja, herregud, jättemycket erfarenhet.
Kommer vara nyttig och viktig där. När vi är inne på Häcken så är det en fin övergång där. Det är Göteborg till Häcken och sen är Häcken vidare. Chibuki var där för några år sedan, ja, han i AIK.
Ja.
Han var ju jättefin i
allsvenskan. Ja, Chibuki var ju när liksom när omvärlden började, eller när vi liksom började förstå vad Peter Gerhardsson gjorde med Häcken, deras helt egna spel och så. Mm. Kortpassningsspel, mycket bollinnehav, one touch, fantastiskt underhållande fotboll på många sätt. Det var ju John Chibuki central i början där. Nu har ju inte jag sett honom så mycket sen han lämnade Häcken då, men jag menar, jag tror inte han tappar sin touch, va? Den, just den kommer AIK-publiken få mycket njuta mycket av, alltså, för det är en fantastiskt fin touch.
Ja, sen har vi ju
Boltrygg och så där. Sen är han ju liksom, han är ju ingen anfallare och han är ju liksom ingen hårt slitande mittfältare heller, utan han är ju liksom, han ska ju glida runt i en fri roll.
Så du säger till Norling att spela en fri roll.
Ja, det kan man göra. Men jag undrar liksom hur snacket har gått där. Men Norling får ju igen en fri roll. Norling är ju bra på att ge så här lite, eller vad ska vi säga, kreativare konstnärssjälar frihet under ansvar.
Är det likadant själv? Så tror du att de ska göra sig av med någon, eller är det på bekostnad av att de här, att en sån som kanske Gravius eller de här fan och spela lite, alltså du vet.
Ja, jag vet inte, alltså det beror lite på hur han ska spela där. Alltså han är ju perfekt Chibuki om du har tre centrala mittfältare.
Mm.
Då blir han ju, för då får han ju en fin ytare.
Ja. Vi får se.
Sant värmning som helst.
Ja, absolut. Och från AIK till DG, Daniel Gustafsson.
Ja,
han lämnar Örebro för Elfsborg.
Fan, vilka radio vi
har. Han är klart. Gustafsson, känns som en bra värmning till Elfsborg.
Ja, tycker jag också. Klokt. Det är väl lite förvånande över bara i så fall då att
Örebro släpper honom.
Men
de släpper ju Adarevic för OS och släpper DG till
Elfsborg. Ja, och släpper allting. Men det är väl lite märkligt. Vad fan, alltså. Spelare med den speeden och den förhållandevis höga speeden i allsvenskan har du alltid nytta av, och jag menar, Elfsborg spelar lite liknande så som Örebro bland annat, så att de vill ju ha de snabba kanterna där, så att han kommer ju passa som hand i handske där i Elfsborg också. Men som sagt, lite förvånad ändå att han gör flytt. Jag menar, Örebro ändå flytt och han har funkat bra där, så att kanske fått mycket mer i plånboken.
Ja, nu har ingen övergång mer än att han är klar för Örebro då, men när vi pratade mycket Nanne Bergstrand för och hans typ av fotboll, så sa vi alltid att det fanns en spelare som passade in i den som han hade som hade spelat i Hammarby tidigare. Det är ju Nassir Besara, men han kommer inte till Hammarby utan han går till Örebro.
Ja,
han ersätter väl Lege då.
Ja, fast han är ju mer central spelare typ, ja. Där. Det blir intressant att se hur han och Astrid Ajdarevic liksom bär vattnet tillsammans. Svensson tar det stora arbetet där. Det gör väl Astrid i och för sig. Han är lite mer hårt jobbande än Nahib Besara. Nahib Besara skulle ligga där liksom mellan mittfält och anfall och suga in och fördela vidare. Mm. Det var precis som du sa där. Jag tyckte du helt rätt på det. Funkar i klockrent med den fotbollen. Nanne ville spela i Bayern och var extremt lyckosam och få en proffskarriär på det. Nu vänder han hem då. Jag vet inte riktigt varför han gör det egentligen. Men
han har redan flytt fönster. Han har bytt kontraktet i Turkiet.
Så att, nej men absolut. En sån spelare skulle vi tillföra överallt. Det var alla snack om att han skulle till Sundsvall först. Men det känns som att han är alldeles för bra för det. Så att det känns ju logiskt att han går till ett lag som ligger lite högre upp i tabellen.
När vi ändå är inne på det och pratar lite transfer, så Carlos Strandberg, nu är det några timmar kvar, men han ser inte ut, och du ser inte ut att bli någon fortsättning i AIK. Nej. Han lämnade ju, och det var lite snack om att de eventuellt vill ha kvar. Men är de för tunna nu? Om de inte får in en anfallare sista timmen.
Ja, nu vet vi inte vad det blir där med AIK. Det känns ju lite tunt med Isak då, som Isak ska jag säga, som har gjort en hade en jättefin vård där, men det är ju så väldigt ung och går upp och ner, och sen har du Avdic och Markkanen utöver det liksom. Och de fick inte in Goitom. Det är klart att anfallsmässigt känns de lite tunna. Det är klart, får de Chibuki nummer 10 roll där, spelar med tre centrala liksom som en slags understöd eller som en släpande, 4-4-2 släpande anfall och 4-4-2 4-1-1 4-4-1-1 då kanske det kan bli bra där, men lite tunt ser det ut, måste jag säga.
Ja, är vi klara med Silly?
Ja, det finns säkert mycket mer som helst. Malmö kan man säga, gör ingenting va?
Nej.
Sitter lugnt i båten. Har alla spelar plats, säljer inga, eller?
Nej, inte vad jag...
Det måste ju ändå vara rätt skönt liksom, medan liksom i konkurrenterna så får du spela kors och tvärs liksom, säljs till höger och vänster. Malmö behöver inte göra någonting, kan bara liksom in en bra flow, kan bara jobba vidare med samma lag. Norrköping lite likadant, de har ju haft sitt
Elias som kom in
där, och sen tar de in Elias. Jag har tänkt på de spelarna de förlorade med Traustason, men de gjorde det ganska tidigt, så att det har inte varit så stökigt för dem på slutet här. Det verkar också som att de liksom har landat i vad de ska fortsätta med här under hösten, och så tar de in Eliasson då, som sänker häcken direkt va. Jäkligt smart. Jens Gustafsson känner ju honom från AIK och vet hur han ska användas, och så är det ju en sån här spelare som man bara väntat på. Där har du också den speeden liksom, ge honom möjligheten att utnyttja det, så är det klart att du kan ha nytta av det. Allsvenskan, du möter försvar liksom som står på hälarna och är med stelopererade på sina håll. Klart att du kan ha en jävla fördel med snabba spelare eller?
Hur ser du fram att se Mikael Janovi och John Mikaels polare Obasi då?
Ja, men det blir spännande. Allra mest spännande vill man få om liksom Mikael Janovi gör verkligt av sitt halva löfte där, att han kommer till AIK om en 5-10 år, som han sa på en presskonferens.
Hur gammal är han då?
Ja, vet inte, 40.
Ja, 45. Nej, men när det gäller Malmö så var det väl mer snack inför säsongen där, då när det var lite turbulens om att Ado skulle skeppas i sommar eller före och så vidare. Och sen var han så pass bra så att de ville väl inte göra sig av med honom. Och då var det nästan som att Levicki skulle försvinna. Man har väntat lite på Anton Tinderholm, så var det en sån fin kurva, gick ner sig lite, han skulle bort och sådär. Så att Kjartason jagades ju av scouter när jag och Per Boman var och tittade på fotboll så tillsammans här och bevakade någon match. Jag kommer inte ihåg vilka de mötte då, men då var det ju scouter från Championship som var där och sådär. Så det är ju mer försäljningarna nästan att hämta in, men de lär ju kunna ersätta om det skulle behövas.
Och sen liksom behöver de inte sälja, det var ju det vi pratade om där när vi fick någon fråga varför svenska klubbar säljer så lågt. Malmö har ju ändå sån omsättning nu, de har så mycket pengar, så att de behöver inte tacka ja till något liksom struntbud på 20 miljoner. Ett struntbud menar jag att det kan vara jättebra för en annan klubb som har lägre avsättning, men för Malmö behöver det inte vara så bra. De kan säga, nej, men vi ska ha 30-40 miljoner för den här gubben, då säljer vi honom, för då gör vi en jävligt bra affär på det. Och då kan vi hämta in en ersättare också, så att jag menar, det enda sättet att få upp övergångssummorna på tid liksom, det är att jobba upp pengarna på banken, jobba upp omsättningen, så kan du ta mycket mer betalt.
Ja, de är ju dumma om de skulle sälja Kjalt, alltså, för hela reapris liksom. Det finns ju ingen annan.
Nej, de får agera som en sån här storklubb de är.
Ja,
så kan de göra.
Kristoffer vill höra om kvaliteten på pressfikat i OS. Jag skulle säga att det är ingen vidare kvalitet på någon mat eller fika överhuvudtaget för de här arenorna.
Nej, det
var katastrof igår i Salvador. Vi var ju där i 5-6 timmar åt en äcklig hamburgare som fastnade i...
Ja, men det var ju fan inte ens ett pressfika. Du fick ju betala för
det. Nej, det fick jag också betala.
Jag menar vi på vad liksom... Var klubbar och förbund och sådär.
Jo, jag menar att de hade ju inte ens där, utan vi fick liksom köpa hamburgare och skit. Så illa
var jävla toast fick jag tag på. Nej, men de har ingenting. Det finns inte mjölk till kaffet, till fullbekaffe. Fanns sämre än Djurgården ju, som ju har ett av de svagare pressfikan annars. Så att det är fan på gränsen till ett plus, skulle jag säga, pressfikat under OS.
Besvikt, var det likadant för 2 år sedan?
VM, ja, hur fan var det då? Pressvika, det minns jag fan inte. Pressvika, det är sant, du lever i för stunden. Sen så liksom så lägger du det åt sidan. Jag minns fan inte vad man hade för pressvika 2014.
Det enda pressvika du aldrig glömmer är det du brukade få i Borås.
Nej, det sätter sig för livet alltså. Hur fan, de vafflorna, hur bra som helst. Ja, men det har Brasilien mycket att lära av Borås.
Ja, kan man lugnt säga. Vi ska snart röra oss vidare mot Brasilien. Vi sitter alltså och tittar ute med ett fint strand och fint vatten i Salvador.
Ja, ska jag ta en promenad där och köpa en glass åt Junior Jönsson också. Jag har redan köpt dagens glass. Det går som man kan äta här i brasilianernas Bob's Shake. Alltså, de är några överjävliga på milkshake i det här landet. Förbannat gött. Men det är lite långt att gå dit, så vi stoppar en glass idag.
Bob's milkshake, krokante.
Fantastiskt. Kommer ni till Brasilien någon gång, så Bob's Shake, det är ett hett tips.
Tack för att ni har varit med oss den här gången igen. Jag vet inte, vi har ju kastat ut avsnitt nu för att vi var så dåliga i somras.
Ja, du kan ju inte sluta heller. Jag försökte avsluta tre gånger nu.
Ja, jag vet.
Du får bryta nu alltså.
Ja, jag gör det. Tack så mycket.
Tack.